Där, vad vi ser här är, han heter Ivan Fernandez Anaya från Spanien. Han är grönt linne. Vad vi ser är målgången på ett terränglopp i Spanien. Han som leder heter Abel Mutai från Kenya. Han har bland annat tagit brons på ett långdistanslopp i OS i London. I den här tävlingen så låg Abel i klar ledning och var på väg mot en säker vinst. Fernandez, han låg tvåa. När de kom in på upploppet så helt plötsligt så stannar kenyanen cirka 10 meter före mål i tron om att han redan har sprungit i mål. Och Fernandez kommer ju ganska snabbt i kapp. Och det är nu det blir intressant, för att istället för att utnyttja den andres misstag och springa förbi till en säker men oväntad seger, så stannar han bakom honom och gestikulerar åt honom att fortsätta springa, du har inte kommit i mål än. Och så låter han honom vinna loppet. Han sa efter loppet så här, att även om en vinst hade säkrat en mästerskapsplats åt honom i det spanska landslaget, så hade han inte vunnit ändå. För han sa vidare, jag tror att jag har gjort mig ett större namn genom att agera som jag gjorde än vad resultatet hade blivit om jag hade istället utnyttjat det här och vunnit. Jag tycker det är en väldigt fantastisk handling. Och något som verkligen talar om hur Dan Fernandez är som person. Jag kan släcka ner bilden där. Vad tror du människor skulle berätta om dig? Om de skulle nämna dig i sina memoarer, eller om de skulle beskriva dig med, säg, en mening. Minns ni han som bodde i Skillingaryd? Niklas. Han som aldrig drack kaffe. Det är också ett sätt att bli ihågkommen. Idag så ska vi läsa en text ifrån Johannes evangelium kapitel 12. I den texten så möter vi flera personer som alla beskrivs på olika sätt. Ni kan tänka på det nu när jag läser. Det är från Johannes 12, vers 1-8. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Om vi kollar lite närmare på de personer vi mötte här. Så först var det Lazarus som beskrevs så här. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Ingen dålig identitet att ha. Resten av sitt liv så blev han identifierad med den makt och den kraft som Jesus hade. Vi läser senare att folk kom ut dit för att få se honom. För att få se den som Jesus hade uppväckt från de döda. Inte mycket som han själv hade gjort för det i och för sig. Men han fick genom att bara finnas till få vara ett vittne för Jesus. Och det är inte illa det. Sen möter vi Marta. Det står bara att hon passade upp eller serverade. Det beskriver inte direkt henne. Men Johannes väljer ändå att ta med henne i berättelsen. I Matteus evangelien så läser vi om ett annat tillfälle när Jesus är hemma hos Maria och Marta. Då ordnade Marta med allt i köket medan Maria satt vid Jesu fötter och lyssnade på honom. Så Marta beskrivs helt enkelt som den tjänande person hon är. Nästa person som beskrivs i den här texten, det är Judas. Som beskrivs så här, den som skulle förråda honom. Inte en lika smickrande beskrivning eller identitet, men dessvärre den tragiska sanningen. Och vi har en till person i berättelsen, förutom Jesus då. Han behöver ingen närmare presentation. Men kvar har vi Maria, själva huvudpersonen i berättelsen. Hon beskrivs inte alls i den här texten, men faktum är att just det som hon gör här, det är det som kommer att identifieras med henne. För om vi bläddrar tillbaka ett kapitel i Johannes evangelium till det tillfälle då Lazarus dör, så läser vi så här. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Detta skriver alltså Johannes innan han berättar själva händelsen där Maria smörjer Jesus. Så Marias identitet låg i det hon här gjorde för Jesus. Faktum är att enligt både Matteus och Markus så säger Jesus att denna händelse, det kommer berättas över hela världen, som vi gör här nu idag också. Johannes, han skriver att huset, det fylldes av doften från oljan. Och i rabbinska texter så är det en bild just för ett gott ryktes utbredning. Så vad är det egentligen Maria gör? Instinktivt så kan jag ju hålla med Judas här. Det känns lite som slöseri. Han säger att flaskan kunde säljas för 300 denarer eller mer. Jesus berättar en liknelse i ett annat sammanhang om vingårdsarbetare. Där får de en denar för ett dags arbete. Alltså kan vi tänka oss att den här flaskan var värd nästan en årsinkomst. Nu var det en festmåltid de var på. Och det var en vanlig sed att man blev smord på fester. Så vi kan tänka oss att Maria ville verkligen visa sin hängivenhet till Jesus genom att använda hela den dyrbara flaskan. Och Jesus, han svarar de kritiska rösterna med att säga: hon har sparat denna flaska till min begravningsdag. Maria kunde inte veta att Jesus snart skulle dö. Så man kan se det som hon gör även som en profetisk handling. För det var ju så att Jesus, han dog en vecka senare. Och han begravdes också i all hast. Det gick så fort att man hann inte ta hand om kroppen på det sätt som var brukligt. Men om vi går tillbaka till festmåltiden. När vi tänker oss en festmåltid så kanske vi tänker långbord, långa fina vita dukar, levande ljus, höga stolar. Men så var det med största sannolikhet inte. Hon kröp inte in under ett bord och där smorde Jesus. Utan vanligtvis så låg man till bord och med fötterna utåt. Så de var väldigt synliga. Så det är en väldigt offentlig handling Maria utför. För vi läser att det är just fötterna hon smörjer. Vanligtvis så hälldes oljan på huvudet. Fötterna skulle en tjänare ta hand om. Så Maria visar också på en väldigt stark ödmjukhet genom att ta sig an en tjänares uppgift. Samma sak ser vi Jesus göra också en vecka senare under den sista måltiden. Och dessutom så torkar Maria fötterna med sitt hår. Och på den här tiden så en respekterad kvinna skulle aldrig släppa ut sitt hår i offentligt. Det var för de flesta helt otänkbart. Det är svårt för oss som förstår idag, men på den tiden så gjorde man inte det. Så Maria utför också en väldigt personligt kostsam handling. Hon ger sitt allt för att visa sin hängivenhet till Jesus. Och det blir en tydlig spänning här i berättelsen mellan Maria och Judas. Två personer som båda stod väldigt nära Jesus. Judas, han verkar väldigt provocerad av att någon ger något så dyrbart. Bara så där, utan vidare. Han tycker, som vi läste, att flaskan skulle ha sålts och pengarna kunde getts till de fattiga. Och just nu när vi befinner oss i veckan innan påsk, alltså i berättelsen, inte i här, så var det en judisk sed att under den veckan så gav man ofta pengar till de fattiga när det blev påsk. Och så Judas anmärkning, den var inte helt tagen ur luften. Men vi förstår också att Judas kanske har lite baktankar med vad han säger. För skulle flaskan ha sålts, kanske det var han som fick ta hand om pengarna. Och vad vi förstår från det här sammanhanget så hade han en liten ovana av att stoppa lite i egen ficka. Det är intressant här att Jesus, han måste ju ha vetat att Judas hade den här ovanan. Ändå fick han vara kvar som lärjunge. Trots allt, han måste ha varit lite trovärdig eftersom det var han som hade ansvaret för kassan. Judas, som blev beskriven här som den som skulle förråda honom, vilket ju var precis det han gjorde. Han lät girigheten ta över. Det blev det som märkte hans liv. Han förstod inte fullt ut vem Jesus var. Hade han gjort det hade kanske hans respons låtit lite annorlunda. Maria däremot, hon har ju förstått just det. Förstått vem Jesus verkligen är. Och här ger hon uttryck för det fullt ut. Det sista som Jesus säger i det här stycket är också det som kanske är svårast att förstå. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Det här citatet har bland annat använts för att visa på att Jesus bara brydde om sig själv. Men läser vi evangelierna i sin helhet så är ju just omsorgen om de fattiga, de utstötta, de ensamma ett väldigt centralt tema och en hjärtefråga för Jesus. Så vad Jesus säger här är inte att vi inte ska bry oss om de fattiga. En förklaring skulle kunna vara att Jesus vet att hans död är nära inpå. Och den kommer också vara den handling som gör att hela världen, inklusive världen av fattigdom, kommer att upprättas. Men om vi nu försöker måla upp hela den här scenen framför oss. Vi har Jesus, Lazarus och lärjungarna, de ligger till bords. Vi har Maria som kommer in och smörjer Jesu fötter. Vi har Marta ute i köket kanske. Så är det en stor utmaning för oss att tänka oss in i vem i berättelsen som jag identifierar mig med. Vem identifierar du dig med? Jag tänker Maria är ju det svar som vi alla skulle vilja ta på våra läppar. Hon som ger Jesus sitt allt. Hon trotsar kulturens normer och kanske sin systers ilska som återigen står i köket och ordnar med allt. Hon struntar i vad alla män ska tycka när hon släpper ut sitt hår och alla gliringar från den person som vet vad allt är värt men inte ser värdet i något. Hon vet hur mycket Jesus betyder för hennes liv och hon är villig att verkligen visa det för alla runt omkring henne. Det är ju lätt att utesluta Judas i alla fall, tänker vi. Han kan ju inte jag identifiera mig med. Men är det så enkelt? Denna eftertänksamme, pålitlige man. Och så måste han ju ha uppfattats av många. Han hade hand om deras kassa. Han försökte kanske verkligen utöver att få pengar i sin egen ficka få över lite till det fattiga. För till och med när Judas har fått brödet i den sista måltiden. Och Jesus säger åt honom att gå och gör det du ska. Så tänker flera av lärjungarna att ja, han ska nog gå och ge pengar till de fattiga. Kan vi läsa tidigare i Johannes. Eller senare i Johannes. Så det fanns antagligen ingen grund till att tro att Judas skulle förråda Jesus. Så med handen på hjärtat, om vi lägger undan vår instinktiva känsla att distansiera oss från Judas, så kanske det finns något hos honom vi ser hos oss själva. Eller kanske befinner du dig ute i köket tillsammans med Marta. Vad har du i så fall för känsla för det som pågår? Hur känner du för din syster Maria som återigen hamnar i rampljuset? Hur känner du inför Judas eller inför det som Jesus säger? Du är van att stå vid sidan och du kanske bara längtar efter lite mer bekräftelse. Eller kanske befinner du dig i Lazarus skor. Du kanske inte har varit död fysiskt sett, men bildligt kanske du har upplevt det så. Sen så har du mött Jesus och han har gett dig ett nytt liv. Håll fast vid det för allt i livet. Igår kväll var det många som av någon konstig anledning väldigt gärna ville identifiera sig med Jönköping eller kanske Huskvarna. Hade resultatet där blivit annorlunda så hade man kanske inte varit lika angenäm att visa det. Jag tror att vi befinner oss alla i olika situationer i livet och kan relatera olika till den här berättelsen med Maria. Vi känner igen oss i olika personer beroende av olika situationer i livet. Och det är säkert en hel del tankar som kommer upp hos oss när vi försöker sätta in oss själva i berättelsen. Men vad i livet är det som gör att det är lättare för oss att identifiera oss som Jesu lärjunge? Maria, hon kände Jesus väl, det vet vi från andra sammanhang. De var goda vänner. Denna relationen ledde till att Maria till att hon gav sitt allt till Jesus. Hon var inte rädd för omständigheterna. Marias relation med Jesus leder till att hon agerar. Det är värt att begrunda. Jesus sa här att de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Nu befinner vi oss kanske i en situation som är tvärtom. Vi har inte Jesus med oss i fysisk gestalt. Men vi har de fattiga. Det tänker jag kanske är en del av svaret här. Men självklart inte hela sanningen. För Jesus, han sa, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort även mot mig. Men det handlar ju inte endast om vad vi gör här i livet. Jesus säger vid ett annat tillfälle att när han pratar om framtiden så säger han att vissa kommer säga, har vi inte gjort det här och vi har gjort det här i ditt namn? Men då ska jag säga, jag känner er inte. Om vi tänker rent logiskt så borde ju Judas ha känt Jesus bättre än vad Maria gjorde. Judas har spenderat mycket mer tid med Jesus. Men ändå är hans relation sämre. Ändå har han inte förstått det som Maria har förstått när hon är villig att ge sitt allt till Jesus. Så det är där någonstans vi behöver börja, tänker jag, att vi får fördjupa vår relation till Jesus. Att låta honom få ta del av allt vi har. Men kom ihåg, det kan också komma att påverka ditt liv. Det kan komma att sätta sin prägel på ditt liv. Och det kan till och med komma att bli så att det är det som människor identifierar dig med. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för allt du har gjort för oss, Herre. Hjälp oss att leva våra liv i nära relation med dig, Herre. Fyll oss med din helige ande. Låt oss få dra närmare dig, Herre. Låt oss få lära känna dig som Maria lärde känna dig. Så att vi också med våra liv är villiga att ännu mer visa på dig, Herre. Amen.